Hej på dig där hemma. Tack så mycket för att du lyssnar på podden. Det är som vanligt Karin som pratar, även om det inte alltid är som vanligt på senaste tiden. Jag har ju varit borta 2 avsnitt de senaste veckorna och ni har varit så gulliga och hört av er och undrat hur det går. Det går bra. Det är bara att jag och Anna och Sofie, vi delar lite på poddandet ibland och splittar upp oss ibland. Men nu är vi äntligen tillbaka alla tre och vi ska prata om positive birth story och det tycker jag känns så kul efter förra veckans avsnitt om föda utan rädsla. Så vi drar igång dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bülow-Borge. Hej Anna, hej Sofie, hur mår ni?
Hej Karin.
Hej Karin. Hej, vi mår
bra. Det är
bra.
Det är stabilt, va? Mm.
Vad bra! Det är stabilt. Ni, det är stabilt. Ni mår bra. Vad
var det? Precis.
Vad var det där, Anna? Nej, men det är
man
bra.
Måste variera sig. Ja. Man kan inte alltid säga det är bra, det är fint. Ibland får man lägga in ett det är stabilt.
Idag är det stabilt.
Ja, det är stabilt. Mm. Ja. Ja. Ja, nej, men vi har saknat dig, Karin.
Ja, ja, och våra lyssnare har saknat dig. Mm. De har varit jätteoroliga. Ja, de har hört av sig till oss.
Ja. Det är inte så konstigt. Jag som har varit så orolig hela graviditeten, då förstår jag att det smittar av sig. Att andra blir oroliga för mig när jag har varit så orolig. Herregud. Men jag kan bara säga att jag är inte orolig längre. Jag känner min bebis varje dag och det är så fantastiskt. Och jag känner mig så lugn och trygg. Och all den där oron liksom om missfall.
Mm.
Jag känner inte det längre. Jag är helt, nu är det som vanligt igen. Nu är det liksom, det var de där såren efter de där Mr. Borscherna som gjorde sig påminda liksom.
Mm. Ja. Det är inte konstigt att det var så, tänker jag. Nej, inte ett dugg konstigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och nu har vi faktiskt kommit till vecka 25.
Ja, men jag sa ju vecka 25 till er, men det får man inte säga för det är 24 plus 6 och då får man inte säga vecka 25, så jag backar. Jag är vecka 24.
Nej.
Ska du till barnmorskan snart eller hur?
Imorgon ska jag till barnmorskan.
Mm-hmm.
Ja.
Vad ska du göra då? Vet du det eller?
Ja, men alltså, ni får ju såklart gärna berätta om exakt vad som kommer hända. Men jag vet i alla fall att jag har ett mission. För att jag har, jag misstänker att jag har fruktansvärd järnbrist. Alltså sådär, jag misstänker att jag har så lågt järn att liksom min transportering av syre typ i kroppen inte riktigt funkar. För att jag är ju en aktiv person och jag har liksom haft jag har haft lågt järnvärde, låga järnreserver alla graviditeterna. Och men det här är något helt annat. Och jag är ju liksom frisk så det är, jag tror ju inte att det är någonting annat, utan jag är ganska ganska säker på, för att jag blir ju, trots att jag tränar så mycket så blir jag anfådd. Bara jag liksom, ja, så flåsig. Jag känner mig yr. Jag blir liksom illamående, fast inte gravidillamående. Utan det är liksom något typ av konstigt tillstånd liksom, där jag inte känner så här, att jag inte kan, alltså jag blir lite handlingsförlamad. Jag kan liksom inte ta mig för någonting för att jag är så fruktansvärt trött. Och liksom, ja men, jag känner mig
sjuk. När har du börjat äta järn, Andrina? Alltså,
ja, men grejen är ju den att jag har ätit järn alla graviditeter. Och sen missfallet förra året så har jag ätit järn varje dag sedan dess.
Men när började du äta i graviditeten då? De tidigare graviditeterna?
Det har väl märkts just på den här 25-veckors kontrollen har väl liksom själva har väl själva järnbristen gjort sig känd liksom. Men även med missfall, alltså Mr. Borsen i höstas, då hann det ju gå så pass långt. Då fick jag ju, då var jag ju på tester och sånt där, och då fick jag ju ett brev hem så här: nu måste du äta järntabletter för du har låga järndepåer. Och den här gången fick jag också ett brev i vecka 12 typ, du har låga järndepåer så du måste äta järntabletter. Och jag gör ju det. Så att det är ju liksom så här, jag tar ju inte upp det på liksom så bra som man ska göra. Och jag är inte orolig för barnet, men jag märker ju att herregud, jag vill ju jobba ända in i kaklet. Jag ska ju skriva en bok som snart ska komma ut. Jag ska ju träna, jag ska ju ha podden. Alltså jag vill inte vara liksom en... Jag är så jäkla sjuk när jag är gravid illamående de första månaderna. Så jag vill inte vara sjuk resten av graviditeten. Alltså jag vill vara frisk så. Så att jag hoppas bara att jag kan få hjälp liksom.
Och då kollar man ju både HB, tänker jag, och ferritinet.
Mm.
Det är ju två
saker. Kan ni förklara
kollar,
skillnaden för... Ja, nu läste jag på igår, men för våra lyssnare. Så att man hänger med där liksom.
Ja, alltså tidigt i din graviditet så kollade man ju där du sa att de sa redan i vecka 12 att du hade lågt blodvärde och låga depåer. Mm. Och det är ju de sakerna man kollar under en graviditet. Lite då och då för att ha koll på att du inte dippar i dina koncentrationsnivåer. Och HB är ju ett blodvärde och ferritin är ju depåerna. Alltså de, en litet skafferi kan man säga som man ska lagra på sig. Och om man har för lågt ferritin då måste man verkligen äta mer järn och liksom stötta till med järnet ordentligt. Och då räcker det inte bara att det finns liksom tillsatt i en vitamintablett, utan då ska man äta koncentrerat järn dagligen.
Ja, precis. Men det är ju det jag gör. Det är det jag, och det har jag gjort i ett år nu.
Ja, precis.
Och då... Jag förlorade ju väldigt mycket blod när jag under den där Mr. Borsen jag hade för ett år sedan. Och så jag fick ju jättelåg, alltså jag fick ju blodtransfusioner då, men jag hade ju ändå lågt blodvärde efter det. Så jag tror att jag gick in i den här graviditeten med väldigt lågt blodvärde trots att jag åt järn, förstår ni? Så förstår att jag tror att jag låg på minus redan. Ja, jag har ju en dröm om att få intravenöst järn.
Ja, precis. Och det, alltså, det kan man ju få.
Kan vem som helst få det, eller är det väldigt svårt att få det?
Nej, men alltså det beror ju på dina värden såklart. Är det så att dina ferritinvärden är liksom inom gränsen för det normala, då får du ju inte ferinjekt, heter det du får då. Det ger man ju inte då, utan man kontrollerar ju liksom gränsvärdena för vad du ska få och om du ska få.
Men jag har ju legat lågt hela tiden, men jag har ju aldrig fått järn.
Då har du nog inte legat så lågt så att du har behövt det, tänker jag.
Nej, såklart, för då hade jag ju fått det. Men ja, nej, men det, jag vet att jag har varit på gränsen i alla fall. För de har ändå pratat om så här att jag skulle kunna få det. Och jag har varit på sjukhuset och sådär, någon graviditet där. Och, ja. Men vi får se helt enkelt.
Vi får
då.
Se. Alltså, det är spännande. Ja, barnmorskan kommer ju att ta upp det där med dig. Och ha koll på dina depåer och dina värden. Det är jätteviktigt. Ja. Och det här är ju rätt vanligt att man ligger lågt som kvinna.
Eller hur, visst är det det,
när man går in i en graviditet. Och en del klarar sig helt utan järn. Det ser jätteolika ut. Och det är ju bökigt med de här järntabletterna. Vi vet det. Det är ju liksom krångel med magen. Och man blir förstoppad. Och man blir lite illamående. Och då blir det som en liten ond cirkel. Att man Nej, men jag äter inte längre, eller trots att man kanske behöver.
Fast jag har faktiskt, då har jag ett tips, för jag har kommit på det så himla bra. För man ska ju inte dricka, man ska ju varken dricka kaffe eller te när man tar järntabletterna. Och man ska ju heller inte äta så här smör, mjölk eller ost, alltså mejeriprodukter.
Precis.
Så nu, varje morgon i ett år liksom, så äter jag ju, med undantag för illamåendes månaderna, men... Så äter jag havregrynsgröt och så har jag pumpafrön i, för det är massa järn.
Mm.
Och så har jag linfrön för att det kör igång magen. Och så solrosfrön. Och sen så tar jag havremjölk till istället.
Perfekt.
Och sen så liksom lite äpple och banan och sådär. Alltså det är ju världens bästa start på morgonen. Plus att man kan dundra i sig alla. För jag äter ju massa kosttillskott. Alltså jag tar ju den här gravidtabletten, jag tar järn, jag tar C-vitamin. För att då ska man ta upp järnet bättre.
Mm.
Och så tar jag B-vitamin, alltså olika typer av B-vitamin, för jag har så här B12-brist och bla bla bla, som många kvinnor har hörsått. Och då är det så himla bra, för då mår man ju inte illa av tabletterna. Mm. Och eftersom det är linfrön och massa fibrer, så blir jag ju inte förstoppad av de där järntabletterna heller. Så det går faktiskt jättebra att äta dem.
Perfekt, du har ju stenkoll.
Om man grundar med en sån frukost.
Ja. Sen finns det ju också alternativ. Det finns ju olika sorters järntabletter och... till exempel en tablett som heter Sideral kan vara lite lugnande eller lugnare för magen. Men det här ska man ha koll på, Karin, när du kommer till barnmorskan.
Och vad mer händer hos barnmorskan imorgon då?
Ja, i vecka 25 då så gör man ju någonting för första gången. Kommer du ihåg vad det är, Karin?
Jajamän. Mäter livmoderns längd.
Jajamän. Och en sak till.
Lyssnar på fostret.
Man lyssnar på bebisen, på bebisen i magen.
Ja.
Så att det är ju verkligen någonting nytt som man gör i vecka 25. Här, och de här undersökningarna kommer ju vara det man gör varje besök framöver nu.
Mm.
För att ha koll på att magen växer som den ska och att bebisen är välmående och mår bra.
Jag minns det som att man tycker att från det här så känns det som att man är gravid på riktigt. Att man blir tagen liksom på riktigt, på allvar sådär. Innan är det ju liksom så hög risk att saker går fel och missfall och bla sådär. Så att nu tycker jag från den här punkten har det alltid känts som att såhär, ja men nu är man inne i systemet ordentligt liksom.
Precis.
Och det är ju nu som du erbjuds att regelbundet besöka barnmorskemottagningen.
Mm.
Och det blir ju på riktigt liksom. Så är det ju. Ja.
Sen är det ju mycket kontroller man gör, eller mycket, men det är ju också ett blodtryck och en vikt som man tar varje gång man kommer. Och det är ju också viktiga kontroller för att se att din kropp mår bra och att att man inte utsätts för risker eller att man blir en riskpatient av något slag. Så att alla kontroller man gör har ju ett syfte.
Mm.
Kan man säga.
Och blodsocker tar man väl också? Eller det har man gjort på mig mycket i alla fall.
Ja, i vecka 25 tar man ett blodsocker och ett immuniseringsprov bland annat.
Mm. Vad är det?
Det är ju det provet som man tar för att se om du har en immunisering. Man har ju tagit ett blodgrupp på dig. Och man vet ju att du har kanske en RH-negativ faktor eller en positiv faktor på din blodgrupp.
Mm.
Och nu vill man se att inte du har bildat en immunisering emot barnet. Eller...
Ja, att man inte är kompatibel med barnets blodgrupp.
Ja, precis.
Du kan ju vara RH-negativ och barnet är RH-positivt.
Just det. Och då blir det lite speciellt under förlossningen om man har det så.
Nej, men skulle det vara så att du är RH-negativ, så kommer på de flesta regionerna så kan man även kolla barnets blodgruppering under graviditeten nu.
Okay.
Och då kan man ju se, skulle det vara så att barnet var RO-positiv, alltså inte hade samma som dig, så kontrolleras det igen lite senare i graviditeten för att se så att den där allvarligare immuniseringen har liksom börjat äga rum. Och det här har man ju kontroll på. Och skulle det vara så, vi säger nu är det här inte jättevanliga fall, men när det liksom sker en kraftig immunisering och man vet om det under förlossningen, då ibland kan det vara så att man till och med behöver göra ett blodbyte på barnen när det kommer ut. Nu pratar vi allvarlig immunisering. Men sen är det ju så att Skulle det vara så att du är positiv eller du är negativ, barnet är positivt, då får ju du en sån Rofilax-spruta efter förlossningen.
Mm-hmm. Ja, men det är superspännande, men jag kan väldigt lite om det här, känner jag, när, när du berättar.
Men jag tänker, vet du vad du har för blodgrupp, Karin?
Varje gång jag är gravid så vet jag det, men sen glömmer jag emellan. Jag har den vanligaste.
Ja, men då är du positiv i alla fall.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Bra.
Mm. Mm. Yes. Spännande. Så imorgon ett barnmorskebesök.
Ja. Mm. Ja. Imorgon, precis.
Mm. Hur är det för din man för det med nu när restriktionerna har släppt, eller hur ser det ut att se?
Ja, det får han säkert, men vi dubbelvabbar så att det kommer inte bli så.
Nej.
Men jag gissar att han får det, för att han har ju fått följa med på ultraljud och liksom undersökningar och så att det tror jag nog absolut att han får. Och så har det varit munskydd hos min barnmorska sedan starten, så det ska bli intressant att se om man ska ha munskydd imorgon eller om det är borta.
Vad spännande då, Karin, då ska du iväg till barnmorskan imorgon, göra lite kontroller, lyssna på bebisens hjärtljud och lite så. Och nu säger du att nu känns det som att du är gravid på riktigt.
Verkligen.
Och förra veckan pratade vi om födotandrädsla och vad viktigt vi tycker att det är. Hela avsnittet handlar ju faktiskt om det.
Ja, och det satte ju igång massa tankar att lyssna på det. Mm. Och det ska bli så kul liksom framöver nu den här säsongen fram mot mitt BF att prata liksom förlossningsförberedande med er. Så det ser jag fram emot jättemycket. Och jag tror verkligen att det avsnittet och er gedigna erfarenhet liksom kring förlossningar kan hjälpa många. Inte bara mig, utan även andra liksom som har tankar inför förlossningar. Och så att... tack för jobbet ni gör.
Ja.
Och, varsågod. Ja, men verkligen. Det är så här folkbildande och ja, det är inte alla som liksom har den, eller man får ju det genom den här podden liksom, den lyxen att ha, att få er kunskap serverad. Så att ja, grymt. Men det fick ju massa för mig att tänka en massa på mina förlossningar, och jag vet ju att vi skulle prata om min lyckade förlossning.
Ja, gud vad spännande.
Ja, vad kul att du tycker det. Det känns så himla länge sedan.
Vi har ju bara fått höra lite godbitar eller små detaljer sådär. Nu vill vi liksom höra...
Precis, lite förberedelse. Men jag tänker så här att jag skippar förberedelsen och så går jag direkt bara på själva liksom födelsberättelsen. Och sen... för att jag tror att alla som liksom följer oss och den här podden vet att så här, jag var jätterädd efter ett första kejsarsnitt och sen förberedde mig på alla möjliga tänkbara sätt för att liksom våga föda vaginalt. Jag ville verkligen göra det. Och det är väl några som undrar över såklart varför jag inte kunde tänka mig att föda med kejsarsnitt igen. Men för mig var det liksom inte ett alternativ. Jag tyckte att... att kejsarsnitt inte var något kul, helt enkelt, om jag ska vara helt ärlig. Jag trodde innan att det var en så här enkel väg ut. Men sen efteråt, när jag kände mig överkörd av en lastbil och inte kunde amma och inte fick träffa mitt barn på flera timmar efter snittet, så kände jag, det här var inget kul. Det här var inte en lätt väg ut, liksom. Utan det här var ju fan så svårt. Och sen att jag fick en så tuff start på hela föräldraskapet med dåligt självförtroende och liksom alltihopa. Så att nej, vaginalt var det för mig. Och den här dagen då, i juli 2018, som min andra son föddes. Precis som med första bebisen så började verkarna komma igång lite på... fullgången plus 4. Nej, fullgången plus 3. Och då har jag liksom känt så här krypande. Liksom det börjar kännas lite som mensvärk som kommer och går och pulserar så här. Och nu var det ju andra gången, så nu sa jag direkt så här, bara, det här, det kommer en bebis. det här är liksom på gång nu. För jag hade inte haft några så här falska värkar eller någonting sånt, utan... jag hade inte haft en enda, aldrig känt min livmoder typ jobba under hela graviditeten. Alltså den har ju blivit hård någon gång sådär, men inte så här förverka som folk liksom brukar prata om. Jag vet inte ens hur det känns. Men ja, så då började jag ställa mig in på det. Och då kände jag mig ju liksom trygg för att jag hade en doula som också är barnmorska och supererfaren som jag hade kontakt med, och jag hörde av mig till henne liksom och sa att så här, ja men, för det här var morgonen förmiddag, så då tänkte jag att någon gång där kväll natt så lär det väl vara igång om det skulle följa samma mönster som förra förlossningen. Och igång, då menar jag att jag har så ont att jag inte kan hantera det själv riktigt utifrån min gamla erfarenhet. Inte att jag är öppen eller att jag skulle föda eller så, för det har ju tagit lång tid liksom. Och så mycket riktigt liksom. Det blev mer och mer intensivt under dagen. Jag försökte sova den här gången istället för att hålla igång som jag gjorde första gången. Så jag låg och sov och min man tog vår 12 månaders bebis då som vi hade. Och sen han gjorde allting med honom, liksom nattade honom och sådär. Och sen gick de och la sig och jag sa till min man att i natt kommer vi åka till BB liksom. Så sov om du kan. Och så sa jag samma sak till Dolan. Och sen så sa hon att ja, men, ring mig när... När du känner att du vill att jag ska komma. Och så låg jag på kvällen och försökte sova lite själv. Och sov några timmar sådär. Och det kom verkar och det blev mer och mer intensivt. Och sen vid midnatt typ så kände jag så här, nu vill inte jag vara ensam längre. Och då hade jag ju i vanliga fall då kunnat haft min man. Men eftersom han hade vår 12 månaders så blir det ju så här. Då har ju Dolan, får ju liksom ha hans plats om man säger så i det här. Eftersom vi hade en sån liten bebis. Så... då kom hon och hon var så himla fin. Först så låg hon och sov inne i vårt gästrum och vi sov båda två då, för att då hade det lugnat ner sig lite. Men sen så gick jag in till henne vid kanske 3 på natten och bara nej, nu vill jag inte vara själv längre, så här, nej men då kommer jag. Och så låg hon och skedade mig fram till 7 på morgonen och låg och masserade min liksom ländrygg och ja, bara så här var så där fysiskt närvarande och härlig som
en riktig oxytocinproduktion.
Precis. Mm. Och vi låg liksom på en madrass på golvet, eller en sån här bäddmadrass, inte bäddmadrass, vad heter det, en riktig säng fast utan ben, så det kändes väldigt så här mysigt i ett hörn i ett litet mörkt rum. Men sen så hade jag så jäkla ont så att och hon var väldigt noga med så här att hon hade ju kunnat undersöka mig liksom och kolla så här då hur långt gång jag var och så där. Men hon var så här, men det ska inte vara en sån press liksom. Det är inte det handlar om, så här, hur öppen är du och hur mycket har du öppnat dig och så här, utan nu tar vi det, nu har du verkar som kommer så pass tätt och som är så pass intensiv att nu ska du in på sjukhuset. Och jag hade ju en journal som blinkade rött. Det stod ju liksom så här, hon ska få komma in tidigt. Alltså jag hade ju varit där och pratat och gått i terapisamtal på SÖS, där jag skulle, Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm där jag födde då. Och det var ju liksom verkligen så här, låt henne komma in tidigt under förlossningen och liksom låt, och, ja, hon är rädd och ja. Bla, bla, bla. Jag vet inte vad det står i de där journalerna. Man kan ju gissa att de redogjorde helt enkelt för mitt trauma som jag hade gått igenom och hur jag kände inför att föda liksom.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och då kommer vi liksom till den värsta så här tidpunkten som jag tycker är för förlossningen. Jag hatar att förflytta mig hemifrån till sjukhuset. Det tycker jag är liksom så stressigt och det gör så ont och man ska sitta i en taxi med någon främmande människa om man inte liksom får skjuts. Alltså det är bara hemskt. Usch, 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 usch. Men då kom min mans mamma och löste av honom och så då åkte vi alla tre, jag, min man och doulan, till sjukhuset och det var ju liksom dramatiskt som, alltså jag är väl en drama queen men liksom jag har ont och jag tycker inte om att vara i den där taxin och jag är lite rädd och stressad liksom. Det är jag, så att det var likadant första gången, första förlossningen, att bilresan är inget kul. Men tack och lov så bor vi i Stockholm så den går ju fort. Så att, till skillnad från folk som måste åka liksom timmar ute
i skogen.
I landet. Ja precis. Men sen så kom vi fram och så åkte vi upp till förlossningsavdelningen. Och då hände ju en grej som hade kunnat liksom få mig att bara tappa allt sådär. Jag satt i rullstol och blev skjutsad upp och sen så tog jag en värk precis vid inskrivningsluckan. Och då kom det en barnmorska som skulle då ta hand om mig. Och som presenterade sig medan jag tog värken. Och jag svarade ju inte och tittade inte på henne. Och tog henne inte i hand liksom utan höll på att ta värken. Och då säger hon, titta på mig när jag pratar med dig. Och då var det så underbart, för jag var i min egen värld då. Men då sa Ann, min doula, bara, men du ser ju att hon tar en värk. Du får vänta. Och då kände jag bara, i alltihopa, jag bara, yes, yes. Jag har min bundsförvant, jag har min trygga människa här som finns hos mig. Så att jag inte behöver liksom... ja, ta det där med den där barnmorskan, utan det var bara så skönt att hon tar en värk, låt henne ta den så kommer hon och hälsa på dig sen och prata med dig och presentera sig liksom. Och den barnmorskan och vi trivdes ju inte alls ihop, vi tre, som tur var så gick hon av sitt skift efter någon timme bara, så att det var liksom, hon hade väl jobbat dag och skulle gå av, så att vi behövde inte liksom tänka på det mer. Och sen kom det en supergullig, engagerad, jättefin barnmorska som var med hela vägen sen till att bebisen var ute då. Mm.
Och vad är klockan då ungefär när ni skrivs in då, Karin?
Det är ju tidigt på morgonen.
Mm.
Så vi åkte hemifrån vid 7, så kanske 8. Ja nej, hon har inte jobbat dag, hon har jobbat natt. Mm. Just det, jag blev lite snurrig där.
Ja.
Ja.
Är din man sen, här eller är det bara Ann som är med?
Ja, nej, min man är också med. Så ja. Det är vi tre liksom. Mm. Men han är ju inte, alltså han kommer ju inte säga till en barnmorska så här, hon tar en värk, låt henne. Ja, alla är vi väl olika, men den rollen skulle inte han ta liksom.
Nej.
Och vi får ett rum liksom och börjar arbetet med att jag ska undersöka så sådär. Och så visade det sig att jag är ju inte dugg mer öppen än förra gången. Så det var ju precis samma sak som förra gången. Och vi jobbade ju i timmar och det hände ju ingenting. Och jag började bli så förtvivlad. Och jag fick epidural precis. Alltså allt, det var som exakt samma förlossning igen, förstår ni? Förutom att jag inte var i ett undersökningsrum utan jag var i ett riktigt rum. På grund av att jag hade varit där så mycket. Och de hade liksom garanterat mig att jag skulle få ett jäkla rum typ. Det kändes så. För att jag hade haft en sån dålig erfarenhet förra gången. Så jag fick väl lite specialbehandling typ. För annars hade de ju skickat hem mig. Men och det gick ju inte framåt. Det gick ju inte framåt. Och jag vet att jag blev så förtvivlad någon gång där. Och bara kände liksom att nej, vad är det här? Och så kom den här, det gick flera timmar och så kom den här grejen om att. Alltså, och då, jag menar, Ann och min man jobbade på så fint och de var så närvarande och de hjälpte mig genom varje verk och det var verkligen så här superteam, värsta, bästa samarbetet. Men det hjälpte inte rent öppningsmässigt liksom. Jag öppnade mig någon mer centimeter, jag kom upp till så här 5 kanske. Nu kommer jag inte ihåg exakt liksom var och när och hur, men jag vet att. Jag hade en stund när jag låg på, i sängen på, i förlossningsrummet. Jag låg på rygg kommer jag ihåg. Men med, nästan som i, inte i skräddarställning, men fötterna ihop men knäna isär. Förstår ni? Alltså så att man bild, som att man har som en fyrkant så här mellan sig. Och så hörde jag hur liksom min man och barnmorskan och Ann och så här, de pratade om intervention och de pratade om liksom de pratade om vad som skulle behöva göras liksom för att förlossningen skulle gå framåt och för att de skulle sätta in värkstimulerande och det var liksom exakt så här samma känsla som förra gången. Men jag vet, men jag var som i en annan värld. Jag låg där och deltog inte i samtalet utan jag bara kände så här. Det är ingen annan som kommer föda det här barnet. Det är ingen annan. Det spelar ingen roll hur mycket jag har förberett mig. Det spelar ingen roll. Det är samma grej. Det är samma process jag måste igenom. Det här är ingenting jag kan liksom typ bädda bort om man säger så. Eller liksom undvika utan jag måste igenom det här. Och då var det som att jag fick någon sån här känsla av att så här, det här är min hemlighet. Jag ska öppna mig jättemycket till nästa gång de undersöker mig.
Jaha.
Jag ska inte säga jag ska inte säga någonting till någon. Det är ingen som får veta att jag kommer att öppna mig, men jag kommer att göra det.
Hade du lite lustgas kanske?
Nej, jag var helt klar i huvudet. Så här konstig är jag.
Underbart.
Jag liksom låg och liksom nästan fnissade för mig själv. Alltså att jag bara så här. Jag hade epidural då, men det påverkar ju en inte mentalt. Eller så här. Man blir ju inte hög av det. Så jag låg liksom och bara så här myste typ. De kommer minst inte behöva sätta in några grejer på mig. För ja, det här kommer gå så bra. Och så jobbade vi typ någon timme. Och sen kom de då tillbaka för att liksom, om det inte hade hänt något då så skulle de sätta in värkstimulerande. Och då hade jag ju öppnat mig jättemycket.
Ja,
flera centimeter. Så att jag var ju typ öppen. Det var bara liksom sista problemet som sen kvarstod var att epiduralen precis som förra gången slutade funka. Och det spelade ingen roll att de satte om precis som första gången. Utan det är liksom när jag kommer till något visst stadie så funkar inte epiduralen längre. Alltså, och nu den här tredje gången kommer jag ju vara beredd på det. Liksom att epidural det funkar för mig under några timmar och det är fantastiskt. Jag kan vila upp mig och det är liksom så här bättre. Men sen kommer det inte funka, utan då liksom. Mm.
Och vet du varför, Karin? Ja. Den kan upplevas som att den slutar fungera.
Är det för att det blir andra typer av verkar, eller?
Det blir ett annat skede i förlossningen.
Ja.
Mm. En epidural hjälper ju dig när du är i öppningsfasen, när du liksom ska vara helt öppen, men den hjälper inte när barnet ska rotera ner det sista och du ska börja krysta.
Nej.
Då kan en del uppleva liksom att det blir en annan typ av smärta. Det blir en annan tryckkänsla neråt.
Ja. Och här förstår jag ju det. Men första förlossningen, jag kom ju aldrig så långt.
Nej.
Nej.
Så det är konstigt alltså.
Mm.
Ja.
Så du var typ helt öppen.
Jag hade, ni får hjälpa mig här. Om själva, om det är en hård kant.
Ja, precis. Ja. Du var inte
som gör att bebisen inte kommer igenom liksom.
Ja, alltså man pratar mycket om det här att man öppnar sig 10 cm. Och det är det alla tror, att det är 10 cm som man ska vara öppen. Men det är också att man ska vara retraherad. Och det betyder att alla kanter är borta.
Och oftast det händer ju inte.
Nej.
Nej. Utan då kom det en jävla förlossningsläkare som det visade sig vara typ bästa vän med min mans syster som också är läkare. Mm-hmm. Ja, visst. Och inte liksom förberedde mig överhuvudtaget på vad fan det hon ska göra. Och bara stoppar in sina fingrar för att undersöka. Mm-hmm. Då ska hon tänja ut. Och liksom massera,
trycka bort den där kanten.
Fan, vad ont det gjorde. Alltså jag var så jävla förbannad på den där förlossningsläkaren. Alltså. Ja,
men hon fick bort kanten eller?
Ja, det fick hon.
Ja.
Visst, men det var ändå så här, helvete liksom.
Ja.
Så hon fick bort den, absolut. Och sen var det ju liksom, tog jag sån här pudendusblockad. För att liksom smärtlindra mer i själva utdrivningsfasen. Och sen så, ja, nej. Sen liksom kom kryssnings, alltså att jag fick andra typer av verkar och sånt där. Och så skulle jag ju börja krysta. Alltså det här gick ganska fort.
Kände och du då att det var en krystverk?
Ja. Ja, jag kände att det var helt annorlunda. Och de trodde ju inte det, för att jag var ju, hade ju fått så mycket epidural. Och jag hade ju på dennes blockad. Och de var så här, det är inte säkert att du ens känner det här. Men jag kände, verkligen.
Härligt.
Sen kanske jag inte kände samma liksom superduper kraft som obedövade kvinnor har. Att de bara liksom, det här går inte att hålla emot, typ så här. Mm. Men det var väldigt tydligt för mig när jag hade en krystvärk och inte. Jag kunde ju säga och berätta för dem så här, nu kommer den. Alltså så där. Mm. Alltså jag kände ju det. Men första kryssningen, de bara, eller jag bara sa till dem, jag bara, ni får hjälpa mig nu. Jag har ingen aning om hur jag gör. Jag har aldrig gjort det här förut. Jag har ingen aning om. Nu får ni berätta hur fast jag ska göra. Nu när jag liksom är i det här läget att jag ska krysta. Och då förklarade de ju hur jag skulle göra. Och sen så bara, just det är ju det här Courtney. Min, Courtney Lanin då, PTN som jag skrev i boken med. Det är ju det här hon har pratat om. Det är ju de här musklerna hon har hållit på att jag ska träna och öva. Och det är ju det här vi har liksom hela så här förlossningsförberedande fokuset. Och jag bara, det gav mig så mycket självförtroende och så mycket energi. Och jag bara kände så här, jag bara, det här kan jag. Mm. Det här kan jag. Så jag krystade ut honom fort som fan. Det var ju liksom, nej men det gick skitbra alltså. Jag är så stolt. Och efteråt de bara, gud du krystade inte som att det var första gången så här. Det här gick ju hur bra som helst. Jag bara, ja.
Ja.
Så jag fick ut honom på bara några krystverkar liksom. Och sen min dröm som jag hade, min vision, den bilden om att få upp mitt barn på mitt bröst eftersom jag aldrig fick det första gången. Och då ville de, han var typ tyst och det var någonting så här, de ville kolla liksom om det var något fel på honom eller något sånt där. Och då var Ann där också och hon bara, det är inget fel på barnet, upp med honom på bröstet på mamman, upp, Karin ska ha honom på bröstet. Och de hade ju superbra samarbete, liksom min doula och hon som var medicinskt ansvarig och barnmorska. Så det var ingen liksom konkurrens eller någonting konstigt i rummet, utan det var verkligen så här, det var inga konstigheter. Och då förstod ju hon, ja men herregud, okej, det här var tydligen asviktigt för den här mamman att få upp barnet direkt utan att vi gör någonting först liksom. Så då fick jag det. Så då fick jag den här blodiga lilla knyttet som hade, alltså han såg så rolig ut för att den där kanten hade ju varit så hård. Så att han var ju som en, alltså han hade ju en hatt på sig och så hade han hår. Så han hade ju luden som en rysk pälsmössa uppe på huvudet, liksom av hans mjuka skalle som var format. Det har ju ni sett 1000 gånger, men för mig var det ju liksom nytt.
Nej.
Och då såg man ju hur länge han har stått och tryckt mot den där hårda kanten med huvudet liksom. Och livmodern har försökt trycka ner honom utan att det har gått liksom. Och sen så, men precis under de här kryssarna då, så var det så här att de trodde att någonting inte var så bra. Så då var förlossningsläkaren i rummet och då sa hon så här, om du inte krystar ut honom på den här verken så tar jag fram sugklockan.
Ja, okej.
Och då, för fan vad jag blev. Det var ju samma förlossningsläkare som hade masserat upp den där kanten. Alltså jag gillade ju inte henne. Och jag blev så förbannad. Och jag bara, ja, så då tryckte jag ut honom. Men det gick ju, alltså det gick ju extremt fort. Jag fattar inte hur fort de ville att det skulle ske. Jag tänker så här, jag sprack ju och grejer. Alltså det känns som så här, den här förlossningen skulle jag vilja att det gick lugnare till i själva... Alltså jag vill inte krysta ut på 3 verkar som jag typ gjorde. Jag vill liksom att det ska få tänjas lite så att det inte blir liksom...
Precis. Det är ju det är ett mål vi har som barnmorskor och alltid ett långsamt framfödande.
Ja.
Men ibland kan det ju vara så att man måste forcera ett utredningsförlopp på grund av låga hjärtljud, att man ser att barnet behöver bli förlöst, och då kan man liksom behöva forcera kryssningsskedet det sista för att man inte ska behöva lägga en utgångsklocka.
Och nu i efterhand har jag ju förstått att det var ju så det var. Alltså nästa gång, ifall bebis mår bra, den här bebisen, så kommer jag inte behöva krysta ut så där fort. För jag tyckte att det var sjukt konstigt att jag skulle krysta så där fort. Så någonting var det ju. Det var väl någonting med hjärtljuden, tror jag.
Ja, precis.
Men sen när han kom ut så var det ju inga problem.
Men vet du vad, Karin?
Nej.
Den här gången, då kommer du jobba på hemma. Du kommer komma in. Jag tror att du kommer vara utplånad, öppen 3-4. Nästa undersökning öppen 8, sen retraherad och börja av dig själv. Så tror jag. Jag tror inte att du kommer få en epidural. I så fall får du en spinal.
Okej. För att du tror att att det går fort liksom, att man inte hinner med det, eller?
Ja, det tror jag.
För att jag inte då är första gångs föderska längre.
Precis.
Är det det du tänker? Mm. Ja. För det är stor skillnad, va? Att föda ut ett barn när det har gått ett barn redan genom den kanalen.
Ja, det är stor skillnad. Ja. Ja. Det viktigaste för dig i den här förlossningen, det är nog att du behåller ditt fokus hela tiden, tänker jag.
Ja.
Att du liksom är ett med din kropp.
Ja.
Då kommer du få full kontroll på din kryssning också.
Ja. Ja.
Så tror och hoppas jag att det kommer bli i alla fall.
För det jag lärde mig med den här förlossningen jämfört med den första då, det var ju att så här, först och främst här, det är ingen annan som gör det här åt den. Alltså det spelar ingen, det spelar ingen roll hur fin doula du har eller hur bra barnmorskan är eller hur mycket terapi man har gått i innan eller förberett sig. Alltså att det liksom, det på något sätt till syvende och sist så handlar det om att vara i nuet och att det är det där. Alltså man ska föda ut en bebis genom sin vagina.
Ja.
Liksom. Det är vad det är, så att säga.
Ja, jag tror att många behöver en sån tankeställe. Vad gör jag här egentligen? Vad är min uppgift? Vad är det jag ska göra?
Ja.
Och inte liksom tänka att det är bara min kropp som ska göra jobbet. Utan det är ju ditt mentala tillstånd, din...
Ja.
Det fysiska med ditt psykiska tillstånd som ska göra det här tillsammans. Och inte bara din kropp som ska göra någonting.
Nej.
Så det är också
sen så en annan grej som jag kände också. Det var så här att förlossningsvården är inte gjord för kvinnor som mig. Alltså jag har ju kompisar som har fött så bra på... trots att det är liksom underbemannat och stressigt. Och man kan liksom ha hand om 2 eller 3... föderskor samtidigt liksom, och alltså sådär att de klarar det, men jag eftersom det är akutsjukvård det handlar om, så är det ju liksom så svårt att anpassa, men de har ju inga marginaler, det är ju allting är ju räknat på liksom minimum, så man ligger ju alltid liksom att man har för många föderskor som ska föda och sådär, och det där känner jag av, jag har såhär känselspröt, jag klarar liksom inte riktigt av det, jag läser in för mycket, jag kan inte skärma av.
Nej,
jag tar
och du
in
är inte
allt det där och då blir
det
Karin, stress liksom.
Ja, precis.
Mm.
Och som du säger, Karin, så är det ju en förlossningsvård som är rejält påställd idag. Och det vi ser är ju att riskpatienter ökar. Alltså du var ju en riskpatient när du kom in. De behöver ju mer vård, mer stöd, mer liksom övervakning. Så att de här normala förlossningarna, de här gröna patienterna, de finns ju, men inte så många som de här riskpatienterna som vi ser ökar. Så att vi önskar ju såklart att det är mer resurser till förlossningsvården, absolut, för att vi känner ju igen det du säger, till 100%.
Ska du ha doula med?
Ja, samma doula.
Samma doula.
Samma. Jag har ringt och frågat henne och hon har sagt att hon ska, göra det.
Så jag hade en doula med på en förlossning förra veckan.
Ja, hur kändes det då? Hur är det som barnmorska att ha det? Är det jobbigt eller är det bra?
Nej, gud. Det var så himla bra. Ja. Och jag fick faktiskt ett brev av henne efteråt, postat till förlossningen. Mm-hmm. Alltså, det var... ja. Sånt fint brev där hon tackade för sin första doula-bebis. Det var hennes första uppdrag.
Nej, var det?
Ja, det var liksom, det var så speciellt. Bra. Och den här kvinnan kunde inte ha med partnern, för partnern var hemma med de andra barnen.
Mm-hmm. Oj.
Och ja, men du vet, hon kommer in. Det är jag som ringer efter henne, för kvinnan orkade inte ringa. Och när hon kommer in så står jag och furar den här patienten. Mm. Och då säger hon, jobbar du med fur? Ja, det gör jag. Och jag med, jag är instruktör. Och sen så bara blev det vi tre där i rummet tillsammans. Oh, och sen så kom ju undersköterskan och också blev jättedelaktig. Så vi bara körde på. Det var så himla bra.
Mm. Ja. Ja, jag tyckte det bra var... själva förlossningen då?
Ja, superbra. Superbra. Och jag tycker doler är... alltså jag har haft två gånger nu. Det är inte så vanligt liksom i Värmland, är det inte så vanligt.
Nej, men jag tror inte det är så vanligt.
Och alltså, Eskilstuna började mer och mer, tror jag. Liksom hon, den här doulan bor i Eskilstuna och vill liksom sprida sig där.
Men framförallt så blir det ju fler och fler doulor i Sverige, det vet vi ju. Det är ju väldigt många som läser.
Det är väldigt bra, och så länge liksom doulan fokuserar på stödet, på liksom att vara närvarande för kvinnan och liksom att man har en god kommunikation med barnmorskan. Inte det att man lägger sig i det medicinska, och men hon stod liksom upp för den här kvinnan, och vi jobbar. Den här kvinnan vill absolut inte ha oxytocindropp exempelvis, värkstimulerande dropp. Nej, vill hon absolut inte ha. Och det, nej, det behövde hon inte. På grund av närvarande personal och närvarande doula, kan jag säga.
Ja, men vad kul att höra ditt perspektiv. För det är ju sådär att man tänker så här, undrar om jag trampar någon på tårna nu när jag tar med mig en doula in i förlossningen.
Det blir en trygghet för oss också. För att om vi har mycket att göra så vet vi att kvinnan har stöd där inne. Kvinnan liksom känner sig inte ensam.
Nej, och det är ju stödet vi... Alltså våran utbildning går ju ut på, vi läser ju mycket om stödet, liksom vad viktigt det är. Och när vi vet att man inte kan ge det optimala stödet, alltså det brister ju i bröstet på mig som barnmorska. Jag känner ju att jag inte följer min uppgift. Nej. Så att man känner sig ju halv hela tiden när man inte kan ge det rätta stödet. Så att det är toppenbra.
Ja, men det känns ju bra inför sommaren, höll jag på. Jag föder aldrig på sommaren, det ska jag inte göra nu. Jag ska ju föda mitt i vintern. Men det känns ju bra att veta det, att det kan vara det perspektivet också från en barnmorska. Liksom. Nej, men jag upplevde ju ett väldigt fint samarbete i förlossningsrummet. Men jag tänkte bara så här att, jag vill också bara säga att varför det här var en liksom... drömförlossning eller revanschförlossning som jag ännu, mitt livs revansch som jag vill kalla det liksom. Det är ju egentligen inte att så här, vilken enkel förlossning jag hade, vilket enkelt förlopp, vad snabbt det gick, vad smidigt det gick, vad bra det gick med att hantera värkarna, vad bra det gick och du sprack inte, eller du vet, jag sprack inte, det gjorde jag ju, utan det var ju på något sätt bara så här, den djuriska känslan av att ha behärskat det och bemästrat det och klarat det. Det är ju det som gör det. Så jag kan tänka mig, om man lyssnar nu, så bara, det där lät väl inte som en så himla bra förlossning. Och nej, det var det ju inte. Men det var en realistisk förlossning utifrån vad jag hade varit med om första gången. Så tänker jag att att göra en det en gång ett år senare och försöka liksom få det att bli något helt annat. Det blev det ju inte. Det var ju väldigt likt på väldigt många olika sätt. Bara att jag var mer förberedd och hade en annan mental... Alltså att jag kom till det där läget när jag låg där och fnissade för mig själv och kände att de ska bara få se. Mm. Så här, det hände någonting där liksom. Det var något så här internt, alltså i mig. Ja. Något sånt här, något jävla namma som kom över mig. Mm. Som bara så här, jag ska inte ha dropp och snitt till slut igen och liksom nu ska jag ut den här ungen.
Ja.
Att det blev något så här ägandeskap, förstår ni, i det.
Ja. Du kände liksom att du hade kontrollen och att det var du som födde ditt barn.
Ja, det var jag som födde mitt barn, ja. Verkligen.
Ja.
Sen hade jag inte kunnat göra det utan min doula och utan min man. De var helt fantastiska. Nej. Alltså de stöttade mig så underbart, men det var jag som födde honom liksom.
Ja. Ja, vilken fantastisk berättelse.
Mm.
Ja, men så att det känns bara så här kul att få berättat att en drömförlossning behöver inte nödvändigtvis innebära att allting bara flöt på och var så himla bra, utan att det kan faktiskt ha varit jävligt jobbigt och inte gått som man hade tänkt sig hela tiden och stött på patrull och grejer, men att det blev en väldigt bra förlossning ändå.
Precis.
Ja, det är fantastiskt att höra. Och man hör ju din berättelse att det är, här var det stödet som var liksom den verkligen bidragande orsaken till att du fick den här upplevelsen. Det hör man ju genom hela berättelsen när du berättar hur viktigt stödet är från partner, stödperson som doula, från barnmorska, undersköterska.
Ja.
Verkligen.
Ja. Men inte den där förlossningsläkaren.
Nej, just det. Fast hon gjorde nog
hon gjorde en bra intervention. Hade
du inte kommit dit du var kanske?
Nej, men jag tycker det är fristigt bara för att jag har ju liksom, min man råkade ju gå på festen. Han jobbar hemma med båda barnen och så var han på 40-årsfest och träffade henne liksom. Så, ja, det är ju bara lite kul. Att hon finns i vår sfär och hon var den som jag liksom, hon är den som jag bara så här hyser agg mot. Det är mycket känslor i ett förlossningsrum.
Ja, det är väldigt mycket känslor.
Som du bär med dig hela livet, så är det ju.
Men nu ser jag fram emot att peppa inför nästa förlossning ihop med er.
Ja, det ska det du göra. Det gör vi.
Verkligen.
Och då Karin, då går du in i det förlossningsrummet. Och du känner inte av sjukkänslan, för då gör du förlossningsrummet till ditt eget. Gjorde du det den här gången, förra gången? Släckte du ner? Hade du
Nej.
Det har du med dig den här gången, eller hur?
Ja, jag ska tänka det.
Mm.
Försöka göra det lite mysigare.
Ja, nej, men tack Karin. Jag kan garantera att du har gett en positiv känsla hos många lyssnare till oss.
Jag hoppas det. Hoppas det. Men realistisk. Det är viktigt för mig. För jag vill inte att man ska bara tro att woo! Ja. Du har lyssnat till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bylov Orje. Och producent var som vanligt Alma Shapiro. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte ett enda avsnitt. Vi hörs!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.